Välkommen till ännu en dag med Karo och Mikael. En podd där samtal kring poesi, konst och relationer varvas med vardagsreflektioner, drömmar och minnen från förr. Detta är vårt första avsnitt och vi är både glada, nervösa och ivriga att få släppa in er till oss. Vi önskar att ge er ett avskalat och personligt vattenhål för de av er som törstar efter en stunds närvaro i en allt mer skenande samtid. Där orden betyder något. Vardagen blir magisk först då vi förmår att se och reflektera kring den. Detta är vårt första avsnitt. Tar sitt avstamp i några efter 30 år nyligen nyfunna dikter. Tack för att ni är här och lyssnar. Nu kör vi igång.
Läser nu Mikael Högbergs dikter från tonåren som heter Stanna upp och titta ner. Vissa klipper av sig vingarna och tar på sig omänskligt vis upp och tar sig på omänskligt vis upp, upp till stjärnorna. Vissa susar genom livet som en fågel genom skyn, bekymmersfritt, följer blint de höga stjärnorna och lever alltid där det är varmt och skönt. Vissa flyger inte alls så högt, inte heller så fort. Tittar inte ens på stjärnorna. Stannar istället kvar och tar del av lärdomarna av alla tider och världar. Vissa människor kan inte flyga alls. Men över dem lyser stjärnorna inte sitt ljus. En dröm. Jag har en dröm. En dröm om att förvåna, chockera. En dröm om att flyga högt. Högt över alla de som beundrar mig. I mig. Ta en riktigt god titt i mig. Du blev förvånad. Skrämde jag dig? Blev du glad? Besviken? Imponerad? Djup? Förstående? Arg? Ledsen? Meningslös? Förbannad? Inte det. Ta du en titt till. Oj, Mikael, jag måste säga att jag har nog känt allt det där. Jag har tittat på dig. Så Mikael, jag har precis läst en av dina tonårsdikter för första gången och du har själv inte hört den på ofantligt länge. Jag skulle gissa var 20 år, eller?
Ja, det skulle jag nu säga är mer än 20 år. Detta är under gymnasietiden.
Intressant. När jag läste den och du hörde den, hur känns det? Och höra den. Och sen en annan sak som jag tänkte på, det var hur jag känner igen mig i ditt sätt att skriva i mina egna dikter. Samma typ av rader och meningar och funderingar.
Alltså det första lite obvious som jag försöker ta mig över, det är liksom att det är det är ett verk av en tonåring, men jag vill inte förminska det. Jag vill liksom någonstans, men visst, det finns det, men som alla andra, när man har sin röst eller när man ser en bild på sig själv. Men det allra mest som jag känner, så du läste det så fint förut.
Tack.
Det var ju den där blandningen av att liksom vilja bli sedd.
Mm-hmm.
Och samtidigt, och det handlar ju någonstans yttre, bli beundrad, stilla på någonstans, flyga upp.
Mm.
Samtidigt så var det också någonstans titta in.
Mm.
Ni kommer bli rädda, förvånade. Känner inte allt det?
Mm.
Och då har ni missat mig, titta en gång till.
Yeah.
Så när jag ser det så, jag vet inte om jag var så pass mogen vaken, troligen var jag nu det. Men för mig så är det liksom ett uttryck både för den unga identitetsskapande människans, ungdomens, i mitt fall mig själv, vilja att bli sedd, bli någon.
Mm.
Samtidigt också liksom att men gud, jag är ju, hur jag än blir sedd så är jag ju mer än det som folk någonsin kommer att se.
Yeah.
Tittar man in så är det liksom både rädslan, sorgen.
Alltså jag som känner dig nu i vuxen ålder blir förvånad av det jag läser och att av att detta har varit du en gång i tiden. Så det känns fint när du beskriver en ung Mikael med massa rädslor och en vilja att bli sedd med hela bagaget.
Ja. Så letar sin plats, vill ta plats också någonstans, som vill göra ett avtryck, om jag nu minns rätt. Men också kanske lika mycket som man vill att folk ska säga. Så jag tror ni har upptäckt själv också. Alltså gud, jag är en komplex varelse. Vi är det. Fast vi har viljor, drömmar och starka, så har vi också rädslor. Mm. Så tittar man in så är det liksom, det är mycket när man lyfter på locket. Jag tror det är väl det som jag minns, den här tiden som när man liksom, man såg på sina föräldrar som att, jag tror alla har det i tonåren, att oj, man upptäcker att föräldrarna är människor. De är inte perfekta. De är liksom inte. Och det blir också någonting att oj.
Man får ett avståndstagande till, alltså, beroendet. Och man börjar frigöra sig. Och i den frigörande processen så är det okej att inte hålla med, att säga ifrån, att känna annorlunda.
Ja. Yeah.
Finns det några av de rädslorna som stod i dikten som du känner igen idag, som du känner att du har kvar?
Ja, men det får jag ju säga. Jag vet, jag skrev lite senare, långt senare, men jag skrev någonting, om det var en novell eller pjäs eller någon artikel. Där jag beskrev liksom att jag körde runt, men jag hoppas ingen stoppar mig och ser vad jag har bagaget på bilen.
Det låter som att du är en brottsling. Ja, det tror jag inte det var.
Nej, det var inte det.
Pjäser och kostymer och rekvisita.
Tvärtom så var det ju liksom, det är ju en blandning mellan att man hade levt ett litet, vad ska vi säga, det estetiska livet på ett sätt när det var rekvisita och grejer, men också att man, ena delen av en var ju också att jobba med människors förändringar och grejer. Det är någonting, då ska man ju vara någonting, göra någonting, man är viktig. Och jag minns jag bara på den här känslan, gud, man är runt här, gör nu saker av vikt. Lite som att dikten antyder, men jag gör detta, tänk om jag bara visste. Inte för att jag hade något i bagage på det sättet, men det var den känslan, det snart blev jag avslöjad. Jag kommer inte hålla för det här. Vad är det jag för har jag läkare? Och det kan man väl liksom relatera till alltid, tror jag. Jag kan ju ha med det fortfarande, även om man ibland försvinner det av vissa grejer man har. Oj, men gud, hur hamnar jag här? Är jag värd i det? Kommer jag axla det? Kommer jag klara det?
Men man kan ju säga att du har ju axlat. Du har ju axlat otroligt mycket. Och lyckats med det du har gått in i och briljerat och verkligen klättrat. Så jag tror inte du har gjort någon besviken. På det sättet, finns det någonting inom dig själv som du är besviken över? Som du har släppt? Som du har kvar från den unga Mikael? Från tonårs Mikael?
Alltså, jag vet, när vi fick de här, eller hittade de här, eller du fick de här dikterna. Det var lite så.
Ja, av din pappa.
Jag tyckte du skulle ha dem. Det var det liksom sådär.
Jättefint. Magisk stund.
Och bara några månader senare fick jag, kan vi prata om ett annat tillfälle, fick jag ett manuskript av en som jag inte visste fanns, från en kompis som hade haft i sitt förråd. Så att det är mycket som har kommit till. Men vad man kan säga, så genomsyr och allt det vi läste nu och då, det är någon rädsla för det insomnade. Jag vet, kanske inte så tydligt här, men ändå att man liksom har ett litet frakt mot vuxenvärlden. Det är som ett rädsla för vuxenvärlden. Det är också någonting att det var någon dikt, man tittade på de vuxna och de log tillbaka och sa att de hade också drömmar gång i tiden. Det var något sånt jag minns vi tittade på.
Alltså den här Mikael som jag har fått lära känna, den här väldigt vuxna Mikael, den här som axlar allt och tackar jag till det här projektet, ordförandeskap och nämnden och Manpower och IPL och ja, vad det nu, alla förkortningar det nu är. Och varje gång jag hör dig prata, eller varje gång vi har samtal, så hör jag så ofta liksom om, ja, ska man säga, är det absolut, alltså som någon slags stolthet över vuxna människor. Så när vi har läst de här dikterna så har jag blivit så chockad av att du uttrycker saker här som jag känner igen så mycket och som jag kanske fortfarande bär med mig så mycket mer. Jag har nog inte blivit lika vuxen som du. Jag tror du blev vuxnare mycket tidigare än vad jag blev. Jag har nog låtit mig själv vara yngre mycket längre tid. Jag har inte velat släppa det. Och sen nu så hittar vi de här, så läser vi. Och så bara, har du haft samma som jag? Och som jag kanske inte har släppt lika mycket. Och detta hade vi, och detta hade jag aldrig fått reda på om dig. För jag hade aldrig kunnat gissa mig till det. Om jag inte hade fått läsa och ta del av de här fina dikterna. Din pappa till och med. Vi satt vid matbordet och jag frågade Ingegärd om en poesibok. Om hon läste den ofta, och hon brukade använda den på sin musikterapi. Och när jag sa det så gick din pappa rakt in i rummet, hämtade en bok, bläddrade upp en sida och gav mig en specifik sida. Och när jag började läsa den så grät jag. Av alla dikterna han valde så valde han verkligen mitt i prick. Någonting som jag hade gått och funderat över. Om de känslorna och de tankarna fanns inom dig. Och så bara får jag dikt av ditt inre jag.
Vet du vilka dikter var?
Jag kommer ihåg det.
Men visst, vuxenvärlden är någonstans viktig att ställa sig i opposition mot, men också att den var tvungen att definiera den. Det är så att man skapar sitt eget gymnasietid, sitt eget jag. Så jag hör det mycket förakt, förundran, drömmar, tankar kring vuxenvärlden.
Har det gått i uppfyllelse? Hur har det förändrats på vägen?
Nej, men den här, kan vi säga, inre oron och den yttre bedriften. Alltså jag har ju mina föräldrar, som alla har sina föräldrar, att tacka för allt på något sätt. Men det är ju, jag kan ju säga att både mina föräldrar har format mig den delen. Så självklart att det inre uttrycket har jag fått från mamma på det sättet. Och verkligen lite humor från pappa och verkligen att finnas till och hjälpa andra. Så det var strukturen. Så det är väl en, naturligtvis har vi kanske inkomponerat försökt det bästa för mina föräldrar, hoppas jag. Men
bästa båda.
Det vill man väl tro. Men jag tror nog att jag nog bejakar den här drömmen som jag försöker, som jag ser här. Som jag vårnar verkligen att den ska vara vid liv, att man inte ska vara insomnad. Och jag blev ju såklart vuxen tidigt. Du har helt rätt i det. Jag blev pappa när jag var 20. Några år efter att jag har skrivit det här. Liksom.
Mm, men man kan ju bli förälder och pappa utan att bli vuxen.
Mm.
Men du valde verkligen att bli vuxen då.
Men jag tror det, om jag nu ska säga det här, att liksom, så har jag ju nu som du sagt gjort lite olika saker. Och jag har nu kanske haft den här kreativa synen på det. Att när jag gör det, jag testar det. Mm. Jag brukar... Du också, även mina barn ska hem, att jag följer inte annat recept. Jag vill gärna blanda allt lite kors och tvärs. Och så är det nog inom den enda manpower. Jag blandar liksom terapiformer med coachningmodeller med olika processer. Och tycker det är kul, och det ser också att det får ett värde. Så förlåtvis, även om det kan vara vuxna grejer, men liksom någonstans, du nämnde positioner och ordförandeskap hit och dit, så är det ändå alltid i alla nog haft en lekfull inställning till liksom att vi testar det, gör det, vi har tempat med det. I en blygsam form ibland, men ibland nog tror jag att jag menar barnet. Det skulle mina barn säga i alla fall.
Vad härligt, vad ska vi säga? Jag läste nog 3 strofer och då tänkte jag, vill du läsa vidare?
Vilka är det du vill ska läsa?
Alltså, du får välja, antingen läser du någon av de här eller någon av de här.
Jag säger att det här är en klassisk lite rimdikt. Varför inte bryta om det? Skynda dig heter den. Ett ljus försvinner då det brinner. Vatten försvinner då det rinner. Träd försvinner och blir till. Så skynda dig ler om du vill.
Oj, oj, oj. Det där borde bli en klassiker.
Oj, oj, oj.
Fantastiskt. Borde man lära det till skolklasserna. Så här som hejaramsor.
Mm. Ja, det är just det, ett julklappsrim. Det är lite fotbollsramsa. Vi kan raljera
över det. Pepp. Men det är skolpepp.
Också, men det går ju i samma tema som det vi har pratat om. Alltså skynda dig.
Mm.
Allting, tiden går, tiden försvinner.
Mm.
Skynda dig och lev om du hinner. Det är liksom att fånga de här delarna. Mm. Ja, i all sin enkelhet så är den fin. Tycker jag, måste jag säga. Jag tänker som uttryck för det som händer eller som vi skapar och som händer oss. Alltså att du fick den här dikten, boken, och att jag har fått så många kontakter med så många från tillbaka i tiden nu, sista månaderna.
Mm.
Senast idag tog jag kontakt med 3 stycken vänner som jag inte pratade med på tåg. Och förra veckan var det någon, och det är liksom någonstans, ja, träd försvinner om det timmar, ljuset brinner ner när det brinner, liksom. Livet har sin sträcka i denna form. Och det är såklart de yttre bedrifterna, det är det inre växandet, men det är också vännerna, det är också relationerna, det sociala som består.
Mm.
Och här är det ju liksom väldigt påtagligt, vatten rinner.
Mm.
Men det kommer ändå att finnas kvar vattnet, det bara tar sin annan form. Så att någonstans att, vad det betyder nu för mig är ju egentligen de här vänner som jag har börjat ta kontakt med nu.
Mm.
Som kan rinna in och händer med liksom minnena eroderar med tid.
Rinna in och händerna som minnena. Wow. Poetiskt. Vill du avrunda där?
Det kan vara bra att avrunda. Ja. Tack för samtidigt.
Tack. Själv så mycket. Så, tack så mycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet av Ännu en dag med Karro och Mikael. Vi vill så gärna veta vad ni tyckte, tänker och reflekterar över och ser fram emot era kommentarer. Gilla, följ och dela med dina vänner, nära och kära. Och slutligen, glöm inte att vara kreativ i vardagen och att då stanna upp och samtala med någon på riktigt. Vi hörs snart. Hej!